det 15:e avsnittet av VF Hockey. Det är iskallt ute, men vi ska se till att ni ska få lite värme där i era öron eller någonting. Så med glädje säger jag välkommen till VF Hockey till en tidigare kollega och nu mera, om man ska säga om det är rundstecken, bara vän, något så fint som det är, Jonas Östlund.
Tack så mycket, tack så mycket.
Kul att få köta lite hockey med dig.
Ja, det, för egen del så var det ju ett tag sedan. Jag tittar väldigt mycket på hockey nu för tiden, men jag har inte lika mycket åsikter som jag hade tidigare. Så att, ja, får försöka trycka in någon åsikt här och nu.
Mm, precis, precis. Du, vi drar igång som alltid podden med en profilruta, så ska vi komma in på lite av de där åsikterna sen. Men namn?
Jonas Östlund.
Ålder?
33 har jag fyllt nu, jag har tvungen att tänka till.
Det där är jobbigt, va? Ja. Alltså, jag menar inte jobbigt var 33, utan jag är på samma sätt. Jag har helt börjat glömma bort hur gammal jag är faktiskt.
Ja, men 33 tror jag det. Eller vet jag bättre sagt. Ja, precis.
Familj?
Dotter, vovve, sambo.
Mm. Bor?
Färjestad faktiskt, bara ett stenkast från ishallen nu för tiden. Mm.
Granne med Glennert och Lov och grabbarna.
Ja, inte riktigt, men inte långt ifrån i alla fall.
Nej, precis. Stenkast dit också kanske.
Exakt.
Yrke?
Nu för tiden tänkte jag säga, jag har precis börjat ett nytt jobb. Jag säljer spel, gör jag. Sysslar med distribution i Norden.
Just det. Mm. Egen främsta hockeymerit?
Oj.
Mm. Du har ju spelat hockey, ska vi säga.
Ja, fast jag gjorde ju mindre nytta på isen när jag var inne, tänkte jag säga, nytta. Ja. Så att, jag har faktiskt lagt en straff och trillat på straffen och åkt in i sargen. Jag lyckas med. Det är väl en merit.
Men du, då måste vi straffa då du. Det är någonting speciellt, eller?
Ja, jag hamnade ju en gång på Aftonbladet också. Mm. När jag la en innebandy straff.
Mm, berätta.
Som blev viral. Nej, jag skulle göra en liten lätt skottfint ganska tidigt och så gick klubban av upp på skaftet.
Ja, lätt skottfint.
Ja.
Ja, du testar flexen på klubban, så kan du säga. Ja,
men vi var en gammal hockeyspelare, det var ju träklubbor, de höll ju. Det är ju skillnad nu.
Ja, men precis. Precis. Du, vem var din idol som ung? Hade du någon?
Det var många. Mm. Vi kan väl ta någon från dåtidens elitserien. Alltså, jag gillade ju Esa Kaskinen i HV. Mm. Kommer du ihåg honom?
Mm. Mm.
Det var en favorit. Jag kommer ihåg när de kom till den gamla hallen här. Mm. Och då brukade jag alltid spana in honom lite extra.
Mm. Hur, på tal om hockey och sånt där, du har ju faktiskt en brorsa som jag har lirat några matcher i alla fall i Färjestads A-lag. Visst har han ett guld, eller?
Ja, ja. Det året som Greger Artursson smällde in pucken i Globen så tillhörde han truppen. Så han fick en guldhjälm då.
Mm. Mm. Härligt. Var det någon du såg upp till? Det är några år mellan er ändå.
Jo, men absolut. Mm. Jag sprang runt som liten grabb i hallen och varje gång han spelade och var väg på kuppor och så där så följde jag mamma och pappa med. Så att, absolut. Mm. Det var jag absolut någon man såg upp till.
Mm. Du var inne lite på att du jobbar med spel nu. Jag vet, jag hade ju Jakob när han kom in i podden här. Då fick han någon minut att prata om sitt specialintresse med tv-serier. Jag tänkte att du skulle få nu här tipsa lyssnarna om något spel, något nytt som kanske inte alla känner till, men något som du tycker att folk absolut inte får missa.
Oj, jag är väldigt dålig på det där, för jag spelar ju mest sportspel själv och det är ju sånt som verkligen folk känner till. Men jag tycker man kan testa amerikansk fotboll med den där till exempel. Det är ett otroligt bra spel.
Det känns som ett spel som inte är jättestort i Sverige faktiskt.
Nej, precis. Och ju mer man lär sig om sporten, desto roligare blir det. Och det gäller även i tv-spel. Så det får bli mitt tips i så fall.
Har du hört dokumentären, ESPN radiodokumentären om Madden-spelen?
Nej, det har jag faktiskt inte gjort.
Nej, den är bra. Den ska jag lyssna på. Får du lite inblick i dem. Det måste ju vara ett av de äldsta tv-spelen. För det börjar ju jättetidigt, liksom.
Ja, precis. Och jämfört med om man nu tar NHL-spelen till exempel, så kan jag tänka mig att studion som gör de där spelen är 10 gånger större än de som sitter med NHL. Så att det är nog en jätteapparat där.
Mm, precis, precis. Du, om du fick ändra på en regel i dagens SHL, vilken skulle det vara?
Då snor jag nog en idé från dig. Det där med straff. Du jämförde med innebandyn. Att det borde bli som med innebandyn helt enkelt. Att bara en straff är för lite, tycker jag.
Att om det blir man utdömer en straff, missar man straffen så ska man få 2 minuters powerplay efter.
Exakt. Det tycker jag är ganska vettigt.
Ja, jag håller med. Du, till sist, hur ser ett riktigt snyggt hockeymål ut?
Köksvägen,
är det så?
Jajamän, helst på backhandsidan också om det går riktigt fort. Och så får man gärna, även om man inte lyckas få in den på första försöket, får man gärna bröta in pucken på andra eller tredje försöket. Då är det ett riktigt snyggt hockeymål, tycker jag.
Det ska vara känslor i det liksom.
Precis, puckjävel ska in bara.
Precis. Jag har invärt det här för några avsnitt sen. Som sagt, det är jättekul att ni är så många som lyssnar. Och det blir fler och fler för varje avsnitt. Och det är roligt att se att det finns många runt om i världen som lyssnar. Vi har lyft fram Italien ett avsnitt som ett land där det finns lyssnare. Vi lyfte fram Tjeckien i förra som ett. Nu tänkte jag att vi tar oss utanför Europa till ett land som man kanske inte förknippar med hockey. Thailand nämligen. Har du varit där?
Ja, och aldrig igen förmodligen.
Nej, jag har faktiskt också lite samma känsla. Jag var också där på semester för ett antal år sedan och blev inte helt frälst faktiskt.
Jag tycker det är väldigt glorifierat att det ska vara ett paradis. Och visst, det finns, det är väldigt fint på vissa ställen, men nej, jag delar inte riktigt den bilden. Men nej. Vet du vad? Vi har faktiskt en värmlänning som har spelat hockey i Thailand.
Just det! Och från Sunne, va?
Arvika, tror jag, från början.
Ja, Arvika. Men jag tror han har spelat i ett hockey i Sunne.
Ja, precis. Ja. Exakt. Per-Erik Jonsson, om man nu heter det fortfarande.
Eriksson, eller, va? Eller hur?
Eriksson. Ah, okay. Eriksson. Ja. Någonting.
Per-Erik Jonsson är ju tränarperrare.
Just det.
Ja. Jag tror det. Men Per-Erik Eriksson, tror jag det.
Det kan stämma.
Ja. Annars så, Thailand och hockey, det är ju, där som sagt, då finns det ju en liten koppling. Men annars är ju Thailand och hockey inte direkt saker man förknippar med varandra. Jag googlade fram lite här. 32 år i finsk förbundskapten Johanni Ijäs, det är du. Vi kunde ha varit förbundskapten i Thailand vid den här åldern. Och han ledde dem faktiskt till seger i Asian Winter Games förra säsongen. Sen, ette fan alltså, vilken klass den där turneringen håller. För jag kollade på poängligan och det var en 22-årig svensk-thailändare vid namn Ken Kindborn. Han blev trea i poängligan där och han är back alltså. Och han gjorde då 13 poäng på 5 matcher. Och det kan, ja, visst, det kan väl finnas någon duktig svensk. Men alltså, han lirar till vardags division 2 i Ulricehamn. Och där har han inte ens gjort 13 poäng på de 2 senaste säsongerna. Så då börjar man ju lite fundera, va, på vilken klass.
Härlig kuriosa, måste jag säga. Men hur sträcker sig VM nu? Det finns A-VM, B-VM, C-VM och sen finns det det.
Jag hittade faktiskt inte riktigt hur det har gått för dem ens i VM. Så jag vet inte tusan om de verkligen är med där. Ens i något sånt. Okay. Så det var lite, men där Asian Winter Games fanns de med och vann i alla fall. Sen måste jag ju bara nu målvakt för Thailand i Asian Winter Games. Patarapol Ungkal Patanasuk. Det är du.
Tänkte jag kommentera det.
Ungkal Patanasuk. Alltså det, man hoppas att han är bredaxlad, för annars blir det jobbigt att få in det.
Ja, jag såg, kollade laguppställningen när Sydkorea spelade. De hade 3 Kim i första förman.
Ja, det är också jobbigt. Ja. Det är också jobbigt faktiskt. Vi har ju annars, på tal om namn och sånt. Du har ju R. Nash och R. Nash nu i ditt Boston borta i Nordamerika.
Ja, precis. Och den mer okände Nash har ju klivit in som första center nu när Bergeron bröt foten om.
Just det.
Så att kan nog bli lite magi där från 2 stycken framöver, hoppas jag på.
Precis. Men NHL hockey lämnar vi lite därhen och nu lämnar vi även thailändsk hockey. Jag tror vi har tömt ut de minuterna som går att prata om thailändsk hockey. Och tänker lite här hemåt. Vi har en lite annorlunda podd den här gången. För vi tänkte göra så här. Alltså, transferfönstret har ju stängt. Och det är ändå ett par veckor kvar till det verkligen ska avgöras här hemma med slutspelet. Så vi tänkte därför sätta in oss i hur det nu är att vara Peter Jakobsson. Sätta oss in och se, låna en sko var om ni så vill av Peter. Och agera sportchef, jag och Jonas. Och ta lite lagdel för lagdel hur vi hade tänkt om det varit vi som var sportchef i Färjestad. Så jag tänkte så här, ja, för det första, hur roligt skulle du tycka det var att vara sportchef i Färjestad?
Jo, men ganska kul, i alla fall nu. Alltså det här och säg 3-4 år framöver tror jag kan bli riktigt roligt, just som sportchef i Färjestad. Jag vet inte om jag hade velat vara där för säg 3 år sedan.
Jag säger så här, känns det inte som att det är ett jobb som har blivit roligare och mer, vad ska man säga, mer attraktivt nu jämfört med 1 år sedan bara?
Precis, jag tror det är en jätteskillnad på att ringa upp en spelare och säga att jag är sportchef i Färjestad, vad det var för, ja, återigen 3 år sedan. Så att, jag tror attraktionskraften är lite tillbaka i Färjestad. Mm. Och uppenbarligen, det bevisar på att det kan vända väldigt fort om man sköter sina kort någorlunda rätt.
Precis. Och nu känns det även lite som att det här som pratades mycket om för ett år sedan med Oket och axla Håkan Loob-manteln som är helt omöjlig att axla på sätt och vis. Det har lite försvunnit. Nu har ändå klubben på något sätt visat att det fanns ett liv efter Håkan Loob också.
Absolut, och övergången här har ju varit, alltså den har varit så smidig så över all förväntan. Jag trodde aldrig det skulle gå så pass bra som det faktiskt har gjort.
Nej, precis. Jag tänkte faktiskt innan vi går in på lagdel för lagdel på spelare så kan vi kort ta om tränarbiten, för där, om det är någonting vi vet om Färjestad, alltså säsongen 2018-2019, är att Johan Penneborn är kvar som huvudtränare, Geron Dahlgren är kvar som assisterande tränare, Anders Ante Karlsson är kvar som assisterande tränare och Massey Svors, alltså Masken, är kvar som målvaktstränare. Så där vet vi ju faktiskt precis hur det kommer att se ut.
Ja, och jag tycker att återigen bra att få den här kontinuiteten i det. Det enda är att det ska bli väldigt spännande att se hur den här tränartrojkan reagerar i ett slutspel och vilken sida Johan Penneborn kommer visa upp då, om han liksom kan behålla samma lugn som han nu har gjort under stora delar av grundserien. Han har ju tappat humöret någon gång och skriker lite så grann, men det är inte hans stil att göra det heller.
Nej, verkligen inte.
Så att, men det är som sagt, allting ställs ju på sin spets i ett slutspel, så att det ska bli väldigt intressant att se dels hur han coachar laget och dels hur aktiv han är i båset under matcherna.
Det är lite roligt med Penneborn tycker jag, just för oss som har haft det jobbet. Vi har haft på VF där och jobbat många år med värmländsk hockey liksom. För jag menar, han var en nykomling för många, ja, med alla elithockey i Sverige. Han var nykomling för många Färjestad-fans, men det här är ju en person vi har haft väldigt mycket kontakt med i många år, både uppe i Sunne och sen i Grums där man var i många år. Vad var dina intryck av Johan Penneborn då?
Han är väldigt mycket för reflektion. Alltså tänker till i alla aspekter och gillar att prata hockey och gillar, alltså verkligen en passion för sporten. Det var ju liksom den uppfattningen jag fick av honom.
Ska jag säga så här, om klockan var 22:40 och du skulle ha in kort referat från Grums match, kunde du ha lite ångest över att du skulle ringa Johan Penneborn med tanke på att du hade 20 minuter kvar till pressläggning?
Ja, framförallt när han öppnade upp sig så mycket och ville prata hockey och man försöker liksom avsluta samtalet med han. Det var ju inte alltid en höjdare.
Nej, jag säger det här som något positivt, men vissa vet man ju så, vissa är väldigt svårt att ha korta samtal med, och han är ju en sån som det alltid har varit det.
Exakt. Så det var på gott och ont ibland såklart.
Precis. Men fall vi då var inne på det, du var inne lite på det, att det är nog betydligt lättare att vara Peter Jakobsson nu, eller i alla fall vara sportchef i Färjestad nu, när man ringer och ska sälja in klubben till spelare till nästa år. Hur stor del i det tycker du att Johan Penneborn har?
Jag skulle nog säga att han har faktiskt en rätt stor del i det. Jag tycker det är som sagt ett lagarbete, men det är ändå han som har implementerat den här nya hockeystilen som Färjestad spelar och som ger utrymme till offensiva spelare. Man vet att man kan komma till Färjestad och kanske vara sig själv. Så att, en jättestor del är det såklart.
Ja, det är någonting de verkligen har gjort, och det här har jag varit inne på i flera forum nu på slutet. Alltså man tittar på det här med publiken och allting, men man ska ju verkligen inte underskatta att en stor del till publiklyftet är att de gör så mycket mål. Att det har blivit ett så pass roligt lag att titta på.
Ja gud ja, jag har nog aldrig haft så roligt att titta på Färjestad på många, många år. Nej. Så att, lite ironiskt att man slutar skriva om Färjestad det året de börjar spela roligt. För jag vet inte hur många gånger man har suttit uppe på pressbryggan och matchen slutar 2-1.
Mm.
Och man har svårt att hitta vinklar, för det har inte hänt något liksom utmärkande i spelet överhuvudtaget. Men nu känns det som att man kan hitta någonting spännande och roligt nästan i varje match som de spelar.
Och i princip, jag gjorde ett programstatistik på det här för ungefär en månad sedan om hur många forwards då som hade höjt sitt poängsnitt mot förra säsongen. Och det var ju nästan i princip varenda forward i laget. Och sen dess, då vet jag att en av dem som inte hade gjort det var Linus Persson. Det har han gjort nu också. Så det är ju anmärkningsvärt. Den utvecklingen som de har fått, inte bara på liksom laget i stort, utan att verkligen alla spelare i princip har tagit det klivet, att gått till att producera mer än vad de gjorde säsongen innan.
Och just det faktumet kan man ju verkligen tillskriva Johan Penderborn och tränarteamet där, för att det är inte en slump att det blir så.
Nej, för det är ju en positiv utveckling av spelarna som fanns, om man liksom tittar så.
Exakt, precis.
Men du, vi ska gå in som sagt lagdel för lagdel och börjar då smidigast bakifrån. Och jag börjar med att gå igenom kontraktsläget som det är, och ett ganska speciellt kontraktsläge för Färjestad där. För det här är länge sedan som man satt utan någon av sina två första målvakter A-lagsmålvakter ska vi säga, under kontrakt. Nästa år. Lars Haugen har ett utgående kontrakt och Stefan Sten, eller Sten som jag tycker är roligt att kalla honom, men han har väldigt konstigt placerad apostrof för första E-et. Båda har utgående avtal. Dock så ska det ju sägas att Adam Werner som är utlånad till Björklöven, han har kontrakt över nästa säsong, och Olle Eriksson Ek som är nu utlånad till Vickelskoga också har kontrakt över nästa år. Så jag säger så här, sportchef Jonas Östlund, hur hade du agerat med Färjestads målvaktssida?
Får börja med att fråga liksom ingångsvärdet i det här när vi försöker sätta ihop ett lag den här säsong. Är att vi ska hela tiden försöka förbättra laget mot vad det är idag? Att man liksom ska vara ett lag som går för SM-guld? Eller ska man vara ett lag 4, 5, 6 i tabellen? Hur ska man liksom tänka när man försöker bygga ihop ett lag?
Alltså jag tänker väl, alltså för det första så är det ju jättesvårt, för att hade vi pratat nordamerikansk hockey, NHL-hockey, så hade vi ju haft ett lönetak och offentliga löner att gå runt, och då hade, det är ju det som alltid gör problematiken när man pratar om svenska lag på det här sättet, för man vet inte exakta löner. Bara, det är väl jättebra med spelare X i laget för 50 eller 100 000 i månaden, men om han har 250 000 så är han inte värd att ha i laget. Så att det gör det ju lite svårt att göra så här. Men vi får väl ungefär på något sätt tänka liknande förutsättningar som de har i år. Och, men även att jag tycker att nu har vi ändå ett lag som ligger 3-4 där liksom. Det känns ju ganska rimligt om man hade målsättning topp 6 i år. Det går inte att ha en lägre målsättning nästa år. Så ett steg upp känner jag. Fall topp 6 var målsättningen, typ kvartsfinal, så känns ju semifinal, final borde vara målsättningen nästa år. Sen har de väl sin uttalade målsättning med SM-final och SM-guld där 120.
Ja, precis.
Så det är ju inte nästa år, men året därpå. Så lite så kan du väl ha tänket då. Du ska bygga ett lag som är med och utmana nästa år och sen kan vara ett guldlag säsongen efter.
Som sagt, vi vet ju inte lönerna. Men jag tänker mig någonstans att fördelningen idag mellan Haugen och Sten kanske ligger 70-30.
Ja, precis den siffran jag hade i huvudet. Precis. 70-30 eller 75-25 skulle heller inte förvåna mig.
Nej, exakt.
Till Lars Haugens fördel, ska vi
precis,
säga.
För han kom ju ändå från KHL då och var ett väldigt, det var ju en tung värvning när han presenterades.
Vi skulle säga att de bröt ju med Fredrik Pettersson Wenzel för precis. Att de ville ha in Lars Haugen.
Precis. Men jag tänker mig någon liknande upplägg, kanske 80-20 till och med nästa säsong. Och vem som ska ta platsen av Adam Werner och Olle Eriksson Ek som andra målvakt är jag lite osäker på. Det kanske är läge att ta in Werner och låta Eriksson Ek ha en hel säsong i Allsvenskan. för att låta utvecklingen ha sin gång, så att säga. Så att, ja, lutar nog kanske mer åt Werner som andra målvakt än Olle Eriksson Ek. Första målvakt, ska jag dra ett namn nu då, som jag tycker, jag hade nog satsat på Anders Lindbäck. Hade jag gjort. Han var fantastisk när han kom och spelade i Rögle där. Räddade väl kvar Ängelholmslaget mycket tack vare sitt målvaktsspel. Han är ju harvare en gång till. Han har inte fått chansen i Nashville där, och uppenbarligen så har han ju inte varit emot att vända hem förut i Sverige, så att det känns som en spelare man kanske skulle kunna locka till Färjestad. Jag gillar storleken, jag gillar att han är så rörlig trots att han är så stor.
Ja, han visade ju klass i Rögle i fjol.
Absolut.
Men du, det innebär alltså att du ser varken Lars Haugen eller Stefan Sten i laget nästa år?
Precis, det ska mycket till. Alltså, det är väl om Haugen eller Sten gör ett kanonslutspel då. Men nej, jag ser inte att någon är en riktig första målvakt jag såg av dem. Jag tycker kanske att Haugen har potential att vara det. Men har, jag vet inte, de har lekt för mycket med honom under de här två åren. Det var ju samma när Justin Pogge var här. Det var ju Pogge som blev valet i slutspelet väl, om jag minns rätt. Och det var ju samma sak då förra året när Stefan Sten fick förtroendet. Även om det var att hans fru skulle föda barn, så fanns det ju en problematik där. Men den matchen som Haugen spelade då i Jönköping, så var han ju en av de bättre i laget. Så att det känns som att de har lekt lite för mycket med hans självförtroende under de här åren, som har gjort att han inte kunnat växa och bli den första målvakten som Färjestad först tänkte sig.
Alltså det är ju det. Vissa kräver ju ganska mycket speltid, målvakter. Vissa funkar det ju inte att alternera, som Färjestad ändå har gjort de senaste åren. Det är ju ganska länge sedan som de hade en given första målvakt på det sättet faktiskt. Så det är ju tråkigt, eller tråkigt, man brukar alltid säga det när man gör såna här grejer, att det är ju tråkigt att man tycker samma sak, men jag kan inte mer än hålla med dig. Alltså, för att börja med Stefan Sten, så har han, de tog hem honom som en andra målvakt med möjlighet att utmana. Han har fått alla möjligheter att utmana. Dels med tanke på att de har alternerat så pass mycket, dels med tanke på att Lars Haugen inte har varit superbra. Men alltså 2,94 insläppta mål per match, jag säger att det är, visst, det är ett lag som Färjestad som gör mycket och släpper in mycket så, men 89,6 i räddningsprocent det han har den här säsongen, det går inte framåt, så känner jag.
Man brukar väl säga att allt under 90 som är målvakt är ju ganska dåligt, ja, på den här nivån.
Precis. Han hade 91,6 i fjol och fick ju stå i slutspelet och så. Jag ser inte honom som en blivande... Jag ser honom som en... Alltså det är ingen dålig målvakt. Det är verkligen inte en dålig målvakt. Jag hade kunnat vara fin med att ha kvar honom som andra målvakt. Men jag ser inte varför man ska göra det när man har två så pass lovande målvakter som Adam Werner och Olle Eriksson Ek ändå är. Och just lite med tanke på det du pratade om. Jag ser möjligheten att kunna lägga en rejäl slant på en ny första målvakt. Och för både Olle Eriksson Ek och Adam Werner är ju billiga målvakter. Jag hade försökt. Nu finns Thomas Fröberg i Bickalskoga. I fall vi nu ser att de klarar sig kvar i Allsvenskan, så ser jag att det vore väl ypperligt att de här två värmländska klubbarna med 30-40 minuter mellan varandra kunde börja och samarbeta lite. Det är anmärkningsvärt vad svårt man har haft för det, men det pratade Thomas Fröberg om när han tillträdde i Bickalskoga, att det var någonting han gärna ville jobba med, att det skulle bli ett tätare samarbete. Och det känns som att det har väl öppnats en liten dörr nu med att Olle växlar lite fram och tillbaka mellan
Olle. Precis, så jag menar, skulle det uppstå en skada och vi har en målvakt som är, eller vi, Färjestad har en målvakt som är bara...
Ja, du är ju sportchef nu, så
ja, precis. Som har en målvakt 6 mil bort, det är en jättebra lösning liksom.
Ja, och jag ser även den här lösningen. Jag skulle ha tagit Olle Eriksson Ek i Karlskoga nästa år i så fall, i Allsvenskan. Jag ser att han, med det löftet som han är, ska han stå matcher. Adam Werner har gjort nu vänderna i Allsvenskan. Han är redo att testa på något nytt. Jag ser Olle som en större talang givetvis än vad Adam Werner är, men just, jag skulle ha Adam Werner som andra målvakt, Olle Eriksson Ek där. Jag skulle även använda möjligheten att någon gång då och då kanske skicka iväg Adam Werner till Karlskoga. Låta honom stå någon match där. Och ta hem Olle så kan han sitta på bänken en vecka. Just för att ge matchning och så. Givetvis om Karlskoga går med på det. Men det känns ju som att de får... Det är ju inte en dålig målvakt det heller. Så.
Nej, precis.
Där så. Och så skulle jag lägga mycket pengar. 80-85% av målvaktsbudgeten på ett målvakt. Du sa ett namn. Jag får väl också dra fram ett namn. Ett namn som jag tycker att man absolut måste ställa frågan till i alla fall. Och det är Alexander Selak. Som sitter på ett utgående avtal borta i KHL. Han har ju varit i Sibir, Novosibirsk. Vilken annan Färjestad-profil har varit där?
Anto.
Ja, exakt. Exakt. Det gjorde vi stora reportage om. Det var inte så vanligt med svenskar borta i Ryssland. Men han har varit i Sibir, Novosibirsk de sista tre säsongerna. Han har ett utgående kontrakt. Det är ju inte det roligaste stället att vara på. Inte den roligaste klubben i KHL att spela i. Han gjorde en grym säsong i fjol. Eller sista... Ja, alltså, lyssna här. Första året där, 94,5%. Andra året, 93,8. Tredje året, 93,9. Helt galet. Men i år, 91,8.
Så... Om vi ska ta sannolikhet då, jämfört Lindbäck och honom. Nu har ändå han varit där borta ett tag och kanske ändå på något sätt anpassa sig till den ryska livsstilen. Men Lindbäck verkar ju inte vara lika pigg på ett sånt äventyr. Precis. Om jag förstår liksom. Nej. Så att, men jag vet inte. Nej, men, alltså... men rent kvalitetsmässigt så är ju Salak nästan att föredra såklart.
Ja, och det finns ju en Färjestad-koppling. Jag vet ju när han lämnade då 2013, andra gången han lämnade, han var ju, kom ju hit tillbaka ett år. Då vet jag han hade ett grymt citat. Jag önskar att Färjestad kunde spela i KHL, sa han. Och det var ju inte för att han tyckte att svenska lag ska vara i KHL, utan han önskade att han kunde spela i KHL, tjäna de pengar man kan göra i KHL, men var kvar i Färjestad. Han trivdes ju verkligen väldigt, väldigt bra. Mm. Här. Så det finns ju det. 31 år så bör det fortfarande kunna hålla som under några år till liksom, riktigt hög klass. Så.
Ja, man brukar väl ändå säga att en målvakt har sina bästa år mellan 27, 31, 32 någonstans. Men är du så pass bra så håller du upp till 35 i SHL.
Ja, precis. Så ja, det känns som att det är namn om i alla fall måste ställa frågan till. Men vi går vidare till backar, tycker jag. Där har vi väl ändå gått igenom forwards ganska bra. Och på backsidan då. Vi har på med 2 år kvar på kontraktet Mikael Wikström till 2020. Vi har sedan med 1 år kvar på kontraktet Sebastian Eriksson, Johan Ivarsson, Theodor Lennström, Ilari Melart och Jens Westin. Westin hade ju en klausul där för nästa år, men den har ju ingen av dem har sagt upp. De är överens om att kontraktet gäller även över nästa år. Utgående kontrakt, Jesse Virtanen, Morgan Ellis och Lukas Nordsäter som vi skrev på ett rookie-kontrakt för resten av säsongen. Då ska vi börja med Anton Grundel. Det känns som att alltså han spelar inte mer den här säsongen. Det går ju inte att räkna med honom som att han kommer tillbaka. Ingen vet.
Nej, du får göra som du gjorde med Tollefsen. Du får ha han som extra back.
Han är en av 9 backar i princip i ett lag.
Exakt, precis. Han blir lite extra back på något sätt och kanske kan spela, men det är inget man ska räkna med. Jag tror han har sett för mycket och det har gått för andra, så att han kommer nog tänka både 1 och 2 gånger om han kommer spela hockey igen.
Han är 27 år. Det är tragiskt, men precis. Som du säger, han har många runt sig som... Alltså, som man har sett vad de har gått igenom. Så det är klart han tänker. Men de var några år äldre när det hände dock. Men, ja.
Men jag tror han som person inte är... Det är klart han älskar hockey. Men jag tror han kan leva ett liv utan hockey.
Mm.
Han har ju väldigt mycket fritidsintressen. Bland annat fiske och såna här saker.
Pappa, så att, precis här också. Ja.
Precis. Det känns som man har... Nu låter det som att han håller på att dö när jag säger så. Han har mycket att leva för. Alltså, förstår jag menar, att få en fungerande vardag.
Precis. Kommer du ihåg det underbara Håkan Loob-citatet om honom?
Nej, jag tror inte det.
Anton Grundel har knappt tid att spela hockey.
Ja.
Ja. Ja, fint. Hur tänker du annars då? Får vi börja med de som finns under kontrakt? Är det någon där du skulle undersöka möjligheterna med? Eller som du tror kan försvinna? Eller som om du som sportchef skulle försöka bli av med?
Jag skulle ju försöka bli av med Melarts kontrakt omgående. Jag kan inte, alltså Peter Jakobsson hade säkert undersökt möjligheten redan nu om det inte hade varit så mycket skador och OS och sånt där. Mm. För han är otroligt ovårdad med puck, utan puck. En säkerhetsrisk som jag tror ingen kunde räkna med att det skulle vara så här illa som det har varit under den här säsongen. Han skulle ändå vara lite försvarsgeneral och det är väl...
Inte så lite. Han skulle vara försvarsgeneralen med stort.
Precis.
FLG om man vill.
Och när den rollen inte har fungerat så har det kollapsat helt och hållet ibland.
Mm. Jag sa så här, jag pratade med några kompisar i helgen om Ilari Melart och jag sa att det som väl egentligen mest vad man kategoriserar hans säsong är att man kan argumentera för att Ilari Melart har varit bättre offensivt än defensivt den här säsongen. Och då är någonting fel.
Väldigt, väldigt, väldigt fel.
Mm. Jag såg ju inte jättemycket Luleå, ska jag villigt erkänna. Jag hade ju sett dem ett antal matcher när de mött så, men jag hade inte sett dem supermycket. Men det jag förstått av sådana som bevakade såväl åt och alla lag liksom ser lika mycket av alla är att den Ilari Melart som han visar upp i Färjestad i år är inte den som han visade i Luleå. Att det här var en bra back i Luleå. Och det visste man ju hade hört, men att just att han var väldigt mycket bättre än det här. Och jag har hört folk som är lite konfunderade över hur han verkligen inte, det här vi pratar om att många har lyft sig i Färjestad och passat in i det här spelsättet, han verkar ju verkligen inte passa i det.
Nej. Nu ska inte jag heller säga att jag såg honom jättemycket i Luleå, men det jag reagerade på då, det var att det var en väldigt het och känslosam back.
Mm.
Och när du har den, när du är den spelartypen, då kan det antingen studsa med dig, att du hamnar i ett flow, eller så kan det gå emot dig. Och det är uppenbarligen det jag har gjort i Färjestad, att han har liksom hamnat på fel sida i för många situationer. Han kanske börjar tänka, tveka för mycket som han inte gjorde i Luleå.
Mm. Ja,
det... Men det är så otroligt mycket korkade utvisningar han drar på sig. Det är väl mycket därför också man reagerar så hårt som man gör.
Mm. De andra då, som har kontrakt?
Tar vi Mikael Wikstrand, ska han göra någonting annat i karriären någon gång så är det ju ett guldläge nu med tanke på den säsongen han har gjort.
Mm. Så att han har inte klausuler för annat än NHL då, givetvis. Så fall han vill till exempel KL eller något, så kommer sådana bud. Då det har han inte, att han kan gå självmant, utan då ja.
Nej, men då är det ju en ekonomisk fråga. Rätt bud så kanske Färjestad släpper honom.
Mm.
Han kanske inte är den spelaren som KL-lag vill betala för att han inte är tillräckligt offensiv. Han är ju en passningsläggare, men det är ingen... Det är ingen back som går in och gör 20 mål på en säsong.
Nej.
Är det ju inte. Så han blev förmodligen kvar, även om jag... om jag var ur honom så skulle jag nog ångra det där kontraktet lite som han skrev.
Mm, mm.
Sebastian Eriksson, ja, det finns väl inte mycket tillägga där. Han kommer bli kvar.
Mm.
Theodor Lennström är ju min stora favorit av backvärvningarna inför i år.
Mm.
Jag tror han kommer bli ännu bättre. Det finns otroligt mycket offensiva kvaliteter där som att han inte riktigt använder allt, utan han håller tillbaka i många situationer, tycker jag.
Mm.
Får han en säsong till så tror jag han kommer växa ännu mer.
Mm.
Har vi Jens Westin och Johan Ivarsson, är inte de lite i samma kategori, i samma fack, alltså i spelartyper?
Mm.
Kanske kan tycka att det är en för mycket av dem.
Ja, Jens Westin brukar jag säga att han har varit 2,5 plus i varenda match den här säsongen.
Jag stämmer mycket bra.
Ja, jag vet inte om jag någonsin har sett en så jämn spelare åt båda håll. För han är aldrig 4 plus och han är aldrig en överkorsad geting. Eller vad man nu ska säga. Alltså, han är allt. Man vet precis vad man får av honom.
Det är en sån där spelare du vill slänga in bredvid en offensiv PS också. För då vet att han kommer alltid ha den spelarens rygg. Och alltid kunna gå in och reparera det som den andra gör fel. Så att det är en otroligt nyttig spelare. Som jag tycker varje lag ska ha. Men sen när det som jag sa. Jag vet inte om man ska ha två sådana spelare. Jag vet inte om det finns utrymme för det i ett lagbygge.
Nej, precis. Och sen är det även med Jens Westin. För de vi pratade om med utgående där, som sagt. Morgan Ellis, Jesse Virtanen, Lukas Nordsäter. Jag skulle bli väldigt förvånad om Jesse Virtanen spelade i Färjestad.
Jag tänkte fråga dig, vad är senaste surret kring honom?
Alltså det händer inte så mycket. Färjestad har ju sagt i 3-4 månader nu att de gärna vill förlänga kontraktet. Och han har sagt att han vill vänta. Och då fattar man vad som händer. Och lite vad, åt vilket håll det lutar i alla fall. Alltså vi pratar om en kille, han vann poängligan för backar i finska ligan förra säsongen. Är typ på väg att göra det i SHL nu. I toppen i alla fall. 28 poäng på 45 matcher. Vi kan väl säga så här, Peter Jakob Nilsson har nog gärna önskat att det var ett tvåårskontrakt med Jesse Virtanen och ett år med Ilari Melart som han skrev förra sommaren.
Det kan ju till och med vara så att det där KHL-kontraktet är redan klappat och klart, ja. Så att han redan har skrivit på någonstans.
Det är alltså som sagt, han har ju KHL-bud garanterat och ganska fina KHL-bud också efter en sån säsong. För där du pratar om det, där har du ju en poäng, en back som gör mycket poäng. Så det sticker ju ut på det sättet också. Visst, han fick inte spela OS. Det kanske gör en viss... Det blev inte riktigt samma skyltfönster för honom där på det sättet. Men jag kan inte se att han blir kvar. Och det är ju det med Jens Westin. Hur mycket av att Jens Westin har funkat så bra har att göra med att han har spelat med Jesse Virtanen i princip från första träningsmatchen. Och att de, alltså han har ju, Jens Westin har ju inte behövt göra mycket. Ge pucken till Jesse Virtanen så löser han det. Exakt. Och som du säger, ja, på samma sätt som att Jens Westin har varit nyttig för Jesse Virtanen, för det har gett honom en stabil punkt vid sidan, så är det ju klart att
det är lika åt andra hållet också.
Ja, nästan mer liksom.
Precis, exakt. Men då har vi, nu ska vi räkna, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 backar på kontrakt.
Inklusive Anton Grundel då, va?
Nej, det blir 7, va?
7 med Grundel, ja, just det.
Ja, precis. Men om Färjestad då ska göra en lite tyngre värvning på backsidan, då ska det nog krävas att Melart försvinner, skulle jag tippa på. Är han kvar i laguppställningen så kommer det ju bli, jag ska inte säga breddspelare, men det kommer inte vara något som sticker ut på backsidan. Nej. Tror inte jag.
Trots Virtanen. För det är ju inte en jättebillig spelare.
Jag tror Virtanen är nog en ganska billig spelare sett till, till kapacitet, tror jag. För att
ja, det tror jag också.
Det finns alltid en viss skepsism mot spelare i Finland, i alla fall. Får jag den uppfattningen. Och han spelade trots allt i ett bottenlag. Så att jag tror nog det var snarare så att Peter Jakobsson var tidigt ute. Gav ett bud och fick en påskrift innan det kom in för många andra bud i bilden, gissar jag på. Det är min känsla i alla fall. Så att jag tror inte han är en sån där jättestor lönepost.
Nej. Morgan Ellis är väldigt svårt att prata om. Dels eftersom man har sett honom så enormt lite. Det är ju bara några matcher. Han har inte varit superbra på något sätt. Det är, men visst, hittar han sig själv.
Skeppar bort sig direkt.
Du tror det finns inget hopp överhuvudtaget för ett bra slutspel?
Han är inte anpassad för svensk hockey. Han är alldeles för ostrukturerad. Jag satt och specialstuderade honom i en period mot Skellefteå. Jag fick skit en gång på Twitter för att jag sa så här att han är nog inte lätt att spela med. Då var det någon som kontrade mig, men har du spelat med honom? Nej, det har jag i och för sig inte. Men jag tycker ändå man kan göra någon sorts bedömning i vilka situationer de sätter sina medspelare i. Han kör ju 50-50 situationer här och där med sina uppspel till exempel. Han kan ju gå bort sig totalt. Han har inga linjer i sitt försvarsspel. Han är lite, här känner jag för att vara just nu. Han är inte speciellt aktiv med huvudet. Alltså titta vad han har runt sig. Han är ganska lätt att spela bort. Alltså offensiva kvaliteter kan han ju ha, såklart. Det har vi ju sett, men det här, om vi pratar säkerhetsrisk med Melart, så är det här minst en lika stor sådan.
Ja, nej, det känns som att det ska en enorm utveckling. Ja, precis. Ja, och de var ju tvungna att få in något, och då är det ju vad det är. Man kan ju liksom inte hacka ner på en sån värvning i det här läget, för då man får ju ta det som finns. Det finns ju inte.
Precis. Han kanske överraskar positivt. Ge han lite tid och komma in i allting, så det kan gå bra, alltså jag säger inte det. Men av det lilla jag har sett nu så är det inget att bygga vidare på.
Nej, precis. Det känns ju, alltså det pratades, alltså han är, för vi nu räknar bort Anton Grundel från nästa år och räknar bort Morgan Ellis, då är det bara Leftare igen som de har i laget. Och då har vi Jesse Virtanen som ska troligtvis ersätta, som gillar att spela på högersidan. Och vissa gör ju det, även med klubban inåt så. Så det känns ju som att det de bör titta efter är ju högerfattat trots allt.
Ja, nej, jag håller med. I dagens hockey så måste du nästan ha klubban åt det hållet, tycker jag.
Mm.
För att det är en sån fart i hockeyn, så att får du pucken på rätt sida på bladet och kan göra ett uppspel direkt framåt, så du tjänar så mycket på det. Du måste tänka så som sportchef idag.
Precis. Har du någon namn du vill slänga in, eller är det bara känslan du har kring generellt sett att det, du inte tror att det kommer hända så supermycket?
Ja, jag har ju namn, men det är såklart tyngre namn som jag kanske inte tror är realistiska. Jag tycker ju Patrik Hersley skulle vara jätteintressant till exempel. Han har utgående kontrakt i Ryssland. Jag tycker Lukas Bengtsson i AHL. En otroligt intressant spelare som man kanske skulle kunna få till en vettig peng ändå, om han nu känner att han inte orkar harva mer i AL.
Han har haft enorma sjukdomsproblem under de här två åren.
Han kanske skulle behöva komma hem och börja om och få tryggheten i saker och ting. Så det är väl just domnan, men det är återigen, det är lite tyngre värvningar.
Precis. Ja, nej, men det känns som att du är inne på något rimligt spår, att det är någonstans lite sådana de bör titta på. Jag tycker att det bör in en toppback i laget. Jag tycker att det bör, alltså försvinner Virtanen så måste de ha in någon i princip av den kvaliteten i alla fall. Så att jag skulle nog lägga en del resurser, annars är det svårt att se att det här är en backsida som skulle kunna göra så värst mycket kul nästa säsong, om det inte kommer in en sån. Det behövs en, säg att Wikstrand blir kvar, ja, då driver han spelet i sin formation, men det behövs någon som gör det i andra också, så kan de två, likt Virtanen och Wikstrand har gjort i år, var katalysatorer i varsin liksom.
Ja, absolut. En sak som jag har tänkt på, jag vet inte om du håller med, men jag tycker Färjestad har haft svårare än övriga SHL-konkurrenter att få fram prospects på backsidan.
Det var länge sedan. Eller ja, nu ska vi säga. De kanske har varit lite för bra på det. Ska vi säga så då?
Ja,
vi har ju ett par där borta i Nordamerika som är rätt så duktiga.
Man vill ta liksom efter dem då. Och jag vet inte.
Alltså så här,
de hamnar ju där. Gratis av det, att de får in spelare på backsidan som inte är så dyra och som klarar av att spela ett gediget backspel.
Hur tänker de Lukas Nordsäter?
Jag tycker att han ska in. Jag tycker att man måste börja någonstans, och speciellt det här att du måste ge någon chansen på lång sikt. Alltså, han kanske inte är bra första året, men andra kanske han är helt okej. Tredje året kanske han är jättebra. Jag tycker man måste få in det tänket i organisationen lite mer. Än att ta in en Johan Ivarsson.
Precis. Du, innan vi går över till forwardsidan och studerar den, så tänkte jag att vi ska tänka tillbaka på några tidigare FBK forwards. I förra avsnittet fick ni lyssnade frågan av Christer Bika Maxi vilka två tidigare slovakiska forwards som spelat i Färjestad innan Libor Hudáček. Ni var många som kunde det. Vilka är det, Jonas?
Jag kommer nog faktiskt bara på en, Gaborik.
Ja, och så tänker du en som kom i utbyte mot Ligoren från Bern. Gjorde några år i Luleå innan.
Ja, han som Tollefsen tacklade, och vad heter han då? Lukas Bare...
Ja, Lubors i alla fall.
Lubors, ja. Jag har uttal. Men det är
Lubos Bartecko.
Ja, Bartecko, precis.
Exakt. Ni var många som kunde det, men närmast mål på första mål i OS-finalen var Mikael Bäcklund från Forshaga. Grattis till dig, Mikael. Ett presentkort på 250 kronor från ICA Maxi kommer på posten. Nu är det dags för er andra och kunna vinna samma sak, så spetsa öronen riktigt ordentligt nu.
Hej, Christer med personal här. Vi på Maxi Karlstad älskar hockey, och kunderna förstås. Här kommer en klurig fråga. Veckans gäst, Jonas Östlund, är en inbiten Boston Bruins-supporter. En Färjestad-spelare draftades 2016 av just Boston. Vad heter han? Lycka till, så hörs vi i nästa avsnitt av VF Hockey. Googla lugnt.
Där fick ni veckans fråga. Skicka svaret på den tillsammans med tidpunkten för första målet som görs i grundseriens sista match för Färjestad, då HV71 kommer på besök igen till Karlstad. Skicka era svar som vanligt till hockey@v.se för att vara med och tävla om presentkortet. Alltså, frågan från Christer där, vilken forward som blev draftad, och sen när ni tror att första målet görs i Färjestad HV i grundserien sista gången. Hockey@vhk.se. Nu går vi över till forwards. Och där, finns det ju ganska mycket namn. Ganska mycket namn ändå under kontrakt faktiskt. Även för nästa år. Vi har lagkapten Alexander Johansson kontrakterad till 2021. Efter förlängningen han skrev på där i höstas. Vi har Johan Ryno kontrakterad till 2020. Sen har vi resten, ett koppel med spelare som har kontrakt över nästa säsong också. Där det finns Martin Johansson ska vi säga, som har 2020 också, han har klausul på sista året. Men därefter, Mikael Lindqvist 2019, Joakim Nygård 2019, Oskar Sten 2019, Kristoffer Törngren 2019 och Fabian Zetterlund 2019. Utgående kontrakt, eller jag ska säga även där, vi har två stycken med klausul för nästa år, Dick Axelsson och Niklas Fogström. Men utgående kontrakt nu på Rasmus Asplund, Marcus Lillis Nilsson, Linus Persson, Gustav Rydahl och Per Åslund. Där tror jag ni fick allting. Det är lite mycket att hålla i huvudet, men ska vi börja i samma ände av de som verkligen har kontrakt över nästa år? Då vi räknar bort Dick och Fogström där som har klausul. Mm. Är det någon där du tror vi kan räkna bort?
Nej, jag tror alla blir kvar. Jag skulle som sportchef skulle jag vara lite orolig över Alexander Johanssons kontrakt dock. Dels så skrev de ju det här kontraktet med Alexander Johansson när han var en helt annan spelare än vad han är idag. Det är väldigt mycket skadeproblematik och jag undrar hur trasig den här kroppen är egentligen. Och det vet ju förmodligen de då såklart, men jag skulle vara riktigt orolig över det här kontraktet.
Ja, det är en sjuk säsong han har haft sett i skador, för det är olika grejer som har hänt. Det är ju inte samma problematik han har haft som har återkommit, utan det har hänt olika grejer. Nu har de inte sagt vad som var som hände. Han gick ju sönder på träning där inför sista matchen innan OS-uppehållet. Men ja, det, jag håller med dig
det... Vi kan säga så här, det behövs ingen förstoringsglas för att se skillnaden i hans spel.
Nej, precis.
Och jag menar, det, för mig var det kanske Färjestads bästa spelare förra säsongen. Så sett över hela grundserien. Jag tyckte han gjorde inte en enda dålig match. Han var alltid i ansikte på motståndarna. Han skapade alltid oro i anfallszon. Han var extremt rivig. Och jag menar, det ser vi inte så mycket av just nu. Det han får ut någonting av, det är ju när han spelar powerplay och kan servera Dick Axelsson eller något sånt där. Men just
5-5-passningen från in i
slottet. Exakt, den har han ju lyckats med några gånger. Men 5-5-spelet, jag tror inte, jag har knappt sett han göra sin gubbe enda gång på hela säsongen.
Nej, precis.
Han har inte det klippet i steget längre. Alltså, i åkningen.
Nej. Du sa att du inte, jag tror du tänkte snarare på vilka du inte själv skulle vilja bli av med. För vad säger, ifall jag säger Mikael Lindqvist, inte tror du att han blir kvar, eller?
Han, ja, det är 100% att han försvinner. Jag skulle inte, han är ju en guldvärvning för alla NHL-klubbar. Framförallt de som har satsat i några år nu. Det är bara att stoppa in han på en liten peng och hoppas att han kan leverera. Det blir som ett draftval.
Gratis draftval.
Precis, exakt.
Ja, nej, men så han känns, jag är helt på samma åsikt. Det var en grymt lyckad värvning, men problemet med de grymt lyckade värvningarna är att för en SHL-klubb är att de blir sällan jättelångvariga.
Precis.
Hur tänker du kring Joakim Nygård, säger du?
Han är nog borta till 75%, säger du.
Berätta hur du tänker.
Men det är, han är ju också, han har ju skridskoåkningen, så han kan ju passa in i NHL. Och jag tror att klubbarna är villiga att chansa även där, precis som Mikael Lindqvist. Går det inte så går det inte, men det kostar dem ingenting.
Hur tror du Joakim Nygård tänker?
Han kommer ta chansen. Utan tvekan.
Ja, det, alltså så här, vi pratar om en 25-åring. Han är inte 21-22 år, utan det är ändå en 25-åring. Han är uppe, han blev väl hyllad här i lördags för sin 300:e match i Färjestad.
Exakt.
Så dess, och tagit kliv för kliv och så här. Så nej, jag tror nog också faktiskt. Jag skulle inte räkna med varken Mikael Lindqvist eller Joakim Nygård i laget nästa år.
Det som är enda med Nygård är ju att han kanske skulle ha spelat lite i Tre Kronor då, att han hade haft det som en mål innan man tar över klivet till NHL, men uppenbarligen så har han inte fått chansen, även om man kanske tycker det.
Han har ju gjort några landskamper, men det har ju i princip varit de där innan alla slutspelspelare är tillgängliga, innan VM-landskamperna, typ mot Schweiz
de, i Örebro. Och de borde inte räknas.
Nej, exakt. Det är lite som januari-turnén med fotbollslandslaget.
Ja, exakt.
Ja.
Och läser man citaten när ni intervjuar honom om Manuel Drummen och sådär, så är jag får känslan att han tar chansen om man får den.
Mm, precis. På ett, och skriver ett tvåvägskontrakt med någon klubb i ett par år. Något sånt. Det kostar ju inte NHL-klubbarna någonting. Så han kommer ju ha de buden nu. Det är inget snack om saken, men som sagt, det känns som att pengarna kanske kommer vara lite bättre nu också.
Exakt.
Från några. Fall vi går över till nästa mellanfack där då. Vi hade två stycken med klausuler. Niklas Fogström. Det är så att säga, klausulen är efter säsongen på honom.
Bort.
Bort, ja. Det känns som att det är både vad du tror och vad du hade gjort.
Ja, precis.
Ja, vi behöver inte diskutera så mycket. Det känns som att det är ganska given. Det har... Nej, han har haft, han var väl, ja, jag vet, jag pratade med honom, alltså så fruktansvärt trevlig människa, helt galet. Jag önskar för alla kunde ha en tiondelen av hans, så hade det varit häftigt. Alltså han har ju haft skadeproblem i år, och alltså, nu ska vi läsa här. Från, vi pratar Mora säsongen 2009 till Linköping säsongen 2017, så har vi alltså 50, 51, 50, 52, 55, 53, 51, 52. Det är antalet matcher han har spelat varje säsong.
Mm.
Han har ju nästan inte missat en match på alla de åren liksom. Och så kommer han hit och så till sist så började nog kroppen säga ifrån. Så,
vad är nej, han, 35, 34?
35.
Ja.
Han fyller 36 till och med här nu i början på mars, Göran.
Ja, nej, det är bara att ta den statistiken du kontra åldern, så är det ju också en orsak till att säga bort.
Det är intressant att det är på Elite Prospects, om man läser om honom så står det has excellent skating ability. Då säger det också en del om vad som har hänt med hans skridskåkning sista åren, för det vet jag inte om jag skulle karaktärisera honom som.
Nej, det är ju det jag tycker han kanske saknar.
Mm. Nej, men det är ju inte konstigt. Men det känns inte som att det är något så mycket att orda om. Dick Axelsson, vad... Jag förstår ju vad du hade velat göra.
Mm. Det där tycker jag är ganska intressant med Dick Axelsson. Just det här med att han... optionsåret där, att han inte utnyttjar... Eller att de sköt på det.
Mm.
Ska man spekulera i vad som hände bakom kulisserna då, så tror jag att han har sagt... Att han vill förhandla om sitt kontrakt, helt enkelt.
Mm.
Han är duktig på att inse sitt eget värde. Så han har kanske sagt till Peter att ah, men jag ska ha 100 000 mer i lön.
Mm.
Och gjort det till en förhandlingsfråga. Tror jag.
Mm.
För nu är det så att han har tjej i Stockholm, va?
Mm, precis. Och hon har en barn där. Och så, de precis. Har byggt hus och grejer.
Exakt. Så då, han är inte så rörlig av sig.
Nej.
Han är ju ganska begränsad i vart han kan spela. Så då är det ju egentligen Färjestad, Djurgården, kanske HV.
Ja, Linköping skulle jag lägga in.
Ja, fast jag tror han tycker att Linköping är för tråkigt lag.
Mm.
Ja. Örebro skulle också gå, men det är alltså, vad ska han i identitetslös Örebro göra? Mm. Jag vet inte. Det passar inte Dick.
Och jag tror vi även kanske nu förlorar de mot Leksand här. För AIK skulle ju kunna vara en liten longshot om de skulle gå upp. Mm. De är väl en longshot på att gå upp, men ja.
Han har ju sagt att han inte tänker spela hockey tills han blir 38.
Mm.
Utan han har ju bara ett par säsonger kvar. Så det är, jag tror han kommer försöka få ut det sista han kan här nu i Sverige.
Mm.
Så då blir, jag tror det blir en förhandlingsfråga mellan Färjestad och Djurgården. Han spelar där han får mest, och han använder kortet att ska jag spela i Färjestad när jag har gjort en sån här bra säsong, när jag måste pendla, så ska jag ha så mycket mer.
Mm. Det är intressant. Intressant ändå, för jag har ju pratat med både Dick om det här och jag har pratat med Peter Jakobsson om det. Hur de båda verkligen trycker på att nej, men det handlar inte så mycket om lönen. Det är inte riktigt det handlar om, säger de givetvis utåt då. Och båda, alltså Dick var ju ganska öppen med att ja, det är ganska jobbigt. Alltså så fort de har en ledig söndag, liksom, spelar de match på lördagen, då sätter han sig efter matchen i bilen och åker till Stockholm. Och är där på hela söndagen med familjen liksom. Innan han sen på måndag morgon vid typ 6-tiden sätter sig i bilen och åker till Karlstad igen.
Mm. Och det är klart att det till slut kommer värderas i pengar.
Ja, alltså, precis. Och att det är klart att det är jobbigt liksom, sitta och köra det där fram och tillbaka. Så det är klart, jag tror utan tvekan att det är en faktor i allting som kommer vägas in mycket. Liksom. Mm. Men jag skulle säga min magkänsla just nu 65-70% att han inte spelar förresten så.
Jag säger nog 50-50. Mm. För att vi vet inte riktigt hur Djurgården tänker.
Nej.
Så jag säger nog 50-50. Jag tror han helst av allt vill spela Djurgården kanske själv.
Mm.
Men att då ska det
som sagt lite kunna... grejer mellan honom och den klubben också. Har du ju.
Jo, men han har växt upp
ja.
Ändå.
Ja,
har han. Jag tror det där är och de det nya personer i ledningen. Ja. Och, ja, men du vet, precis. Ja.
Jag ska jag säga dock att ifall det är någon som lyssnar och blir ledsen och tycker att jag är negativ och inte, eller är pessimist kring att för Dick är en av de roligaste att titta på. Herregud, det är väldigt roligt att bevaka ett lag, men Dick Axson är så underhållande. Ifall jag hade sagt vid motsvarande tid i fjol vad jag trodde att Dick Axson skulle spela Färjestad, så hade jag inte gett 30% sannolikhet då.
Nej, precis.
Det kändes som att det var liksom en verkligen en long shot då så.
Ja. Ja. Han kanske är lika oförutsägbar här som han är på isen, vem vet.
Mm, mm. Ja. Fall vi går över på de med utgående kontrakt då. Vi kan väl egentligen börja med de som ändå vi vet att Färjestad erbjudit kontrakt till. Som känns lite som en paketlösning nästan, för de fungerar väldigt bra tillsammans. Per Åslund och Marcus Lillis Nilsson. Hur tänker du?
Jag är väldigt tudelad där.
Mm.
Alltså jag vill ju ha Åslund som center från början nästa säsong.
Mm.
I en roll som en tredje center kanske. Blir han center? Ja, Lillis, ja, han kan väl följa med på köpet. Men jag vet inte om han kan bli så mycket bättre än vad han är. Och då är ju frågan om man ska förstärka laget ännu mer. Och då, om vill man förstärka laget ännu mer, då är kanske Lillis den som ryker för mig. Och det är lite synd, för jag gillar ju han, alltså jag gillar ju spelsinnet som han har. Men dagens hockey handlar ju så mycket om fart och kraft.
Mm.
Och han har ju inte riktigt det.
Han du tycker inte det räcker då? Alltså han är uppe i 28 poäng nu. Ja. Det är väl ganska okej av en spelare i typ tredje formationen. Jag har ju fått många hackat på mig för mina 35 poäng av en tredje center. Han är ganska nära dig i en tredje formation. Visst, han spelar första PP. Gör han.
Jo, men... fast du måste tänka att han vill säkert ha ett lönelyft på 100%.
Mm. Ja, det är ju där. Det här är ju en typisk sån. Vi kan väl gissa. Säg att Marcus Lidsson i Bickalskoga hade 20, 25 tusen kanske. Han kom tillbaka från SHL. 25 kanske. 25-30 kanske. Ja, och så dubbla Färjestad den lönen. Kanske. När han kom till SHL. Så han fick 60. Då är det ju ja, det är många, ganska många som skulle vara ganska nöjda med att dubbla sin lön. Liksom.
Mm. Men, jag menar, dubblar han lönen då, då kommer han upp i genomsnittslönen nästan i SHL.
Vad ligger ditt tak då? För det känns, på ett sätt känns det ju lite som en pengafråga. Var skulle jag säga, på ett tvåårskontrakt, var skulle du känna dig bekväm med att ge Lillis?
Jag vet inte, alltså jag tycker han är värd mer än vad han kommer få i Färjestad. Men samtidigt så blir det för mycket pengar för just Färjestad.
Mm.
Så jag har faktiskt inget bra svar på just honom. Han är den som är svårast tycker jag att bedöma av årets trupp. Jag vill gärna se han i ett slutspel först.
Mm. Precis.
Vad han kan göra där.
Mm. Det känns som att det kan vara ha stor vikt faktiskt till hur de till sist väljer då. Ja, men alltså hosta Färjestad upp pengarna så spelar han i Färjestad nästa år. Det finns ingen snack om saken. Samma med Per Åslund skulle jag säga.
Absolut.
Ja, får vi gå vidare med resten då med 2018. Av dem vi har sett vi kan väl börja med den som jag i alla fall räknar bort helt och hållet i nästa år, Rasmus Asplund.
Ja, för att även om han inte tar en tröja i NHL så kommer han spela AHL en hel säsong.
Mm.
De kommer låta han gnugga där. Så att det kommer inte bli någon utlåning till Färjestad. Det är de nog ganska klara med i Buffalo.
Mm. Det känns som det. Det hade varit häftigt att se honom, för nästa år känns som han kunde ha varit dominant i SHL. Fan man liksom ser stegen han har tagit. Nu är han nästan uppe på 30 poäng liksom den här säsongen. Så det känns som att det hade kunnat vara häftigt. Få den här Ja, men det är just de som, det är många när de har tagit ett extra år och det är häftigt att få se det. Men jag säger precis som du att jag tror han kommer att spela i Nordamerika nästa år. De övriga sen då, de som har funnits med från start av säsongen, Linus Persson, hur tänker du?
Jag vill ha kvar honom som fjärde center.
Mm. Hade du sagt det här för en månad sedan? Eller en och en halv månad sedan?
Jo, det hade jag faktiskt. Mm. Jag tycker han passar bra i den rollen, även om han inte har gjort lika mycket poäng. Mm. Eller hade gjort lika mycket poäng då, så tycker jag att han är klippt och skuren som fjärde center.
Mm. Jag får väl säga att jag har nog, hade du frågat mig för den här månaden sen, så hade jag sagt att ja, det är nog det bästa med Linus Persson och hans varande i Färjestad just nu är att han har ett utgående kontrakt. Lite så tänkte jag och kände jag. Det kändes som att bensinen var slut i tanken. Att det var liksom, nej, det finns inte mer där längre. Men det var nog snarare att han behövde en rejäl startsträcka. För nu är vi uppe i 10-15 matcher där han har visat att, alltså, jag säger inte att han ska vara så här, hålla den här nivån. Han har nästan gjort en poäng per match under den här tiden. Men jag säger att du kan nog få dina 20 poäng i alla fall av honom även nästa år. Och jag tror även att det här är en kille du kan få till och med på ett billigare kontrakt än vad han har nu.
Absolut.
Så, för han, jag menar, där har vi också en med familj och hus och grejer. Så att han, precis, värderar nog ganska mycket att få bo kvar här i Värmland.
Tycker inte man ska underskatta det här att han kan faktiskt gå in mot motståndarnas bästa formation och stänga ner dem och spela 0-0 om det krävs.
Mm.
Det kanske inte är just den rollen han vill ha, men han klarar av det.
Mm, mm. Och i den delen av karriären så accepterar han det ju dessutom.
Precis, exakt.
De två sista då, som vi inte har nämnt än här riktigt, med Libor Hrudacek och Gustav Rydahl, som vi har sett några matcher nu bara i Färjestad. Rydahl som gjorde sitt första mål här mot HV. Har du några tidiga tankar kring dem?
Nej, jag säger att båda får spela för det.
Mm.
Hudacek var ju tveksam till just för att han hade lite skador och sådär, efterhängsskador, och inte riktigt varit på topp i Örebro, men ge han chansen.
Mm.
Jag tror inte han blir kvar.
Nej. Rydahl då?
Tror jag blir kvar.
Mm. Tycker du det känns som rätt beslut att ta kvar honom?
Med tanke på att det försvinner så mycket spelare, så tycker jag att man kan ha kvar han lite lägre ner i laget och lägga lite större krut på att få in spetsspelare.
Precis.
Så jag tycker absolut det är vettigt att ha kvar honom.
Ja, men jag har absolut ingenting emot att ha honom. Alltså så här, det är en bra skridskoåkare, är det. Han har driv i sig. Kan komma in med lite fysik. Jag tror inte att fysik är nyckeln till att vara ett vinnande hockeylag, men jag tror att han kan, i den rollen, vi pratar ändå en 12-13 forward typ där. Så tycker jag att han känns som en fullt rimlig spelare att ha i laget. Om vi tittar på resten sen då, med vad som händer. Vi har Jesper Olofsson uppe i Skellefteå som är klar. Det kan vi skriva ner. Det har kommit från så många olika håll. Så där har vi ett namn som är klart. Och så kom ju även Axel Ottosson här från Björklöven, som enligt Mr. Mellock så var han, de var i princip överens. Jag läste mellan raderna som att han nog är klar. Hur läste du det?
Med tanke på att Mr. Madhawk är 100% just när det gäller Färjestad-nyheter, så kan vi nog säga att han är klar.
Ja, då har vi dem. För det första, kort bara kring dem. Är det något du tycker sticker ut? Är det någon du bara, oh, det här är riktigt bra?
Axel Ottosson har jag alldeles för dålig koll på.
Mm.
Vet nästan ingenting alls om honom förutom det som har skrivits nu då, i samband med att han var i princip klar med Färjestad. Jesper Olofsson tycker jag är en fantastisk värvning.
Mm.
Och det är just det här som jag tycker att Peter Jakobsson gör så bra. Han går in på spelarna som inte är spetsspelare i tidigt skede, säkrar upp dem och sen kan bygga med de här som tar sena beslut.
Mm.
För det gör KHL-spelarna, det gör Dick Jackson. De väntar säsongen ut innan de tar ett beslut om nästa säsong, för de vet att de är i en sån förhandlingsposition.
Mm.
Att de kan göra det. Medan en sån som Jesper Olofsson kan då otur med att det kommer in 3-4 dagar till om det väntar för länge.
Mm.
Och han har ju farten i sig. Jag har ju använt det ordet så många gånger ikväll här nu, farten. Men jag tycker det är så pass viktigt i dagens hockey. Och han kan göra saker i fart, alltså han kan hantera pucken i fart. Det var ju ett riktigt snyggt avgörande sist här nu mot Färjestad bland annat. Nej, jag gillar den. Den värmningen.
Vad hade du gjort? Alltså, för att titta resten då. Det känns som att du har ett litet problem, skulle jag säga, i att du har en andra center som har fått betalt som en fjärde center den här säsongen som du ska ersätta.
Då tänker du på
Rasmus Asplund.
Asplund, ja.
Den är ju, det är ju helt omöjligt att få samma värde för de pengarna.
Exakt. Och skulle Dick förlänga så kan vi nog räkna med att det kanske inte finns så där jättemycket pengar att lägga på en center.
Nej, för att och du, ifall vi tittar på de andra där då, som vi tror försvinner med Joakim Nygård. Ja, visst, han tjänar väl lite mer nu än vad han gjorde förra, men det är ju en billig spelare. Mikael Lindqvist är en superbillig spelare sett i produktion, så att det är, om man räknar bort Nygård, räknar bort Lindqvist, räknar bort Asplund på forwardsidan, alltså Dick Axelsson, det frigör ju mycket pengar i alla fall, ifall han försvinner. De andra tre ska du ju ersätta. Vad har de gjort ihop? Typ 50 mål någonstans där, 50-55 mål. För vad kan de tjäna ihop? Vad ska vi visa? 200 000 tillsammans på tre spelare. Och det är ju vad Dick minst har i månaden själv.
Precis, och vi kan ju inte flytta upp Åslund och andra center. Linus Persson kan inte ha andra center. Så att nej, man måste nog, man får nog lägga krutet på en centerplats ändå och kanske stoppa in lite mer obeprövade kort, just som en Axel Ottosson sen då, till exempel. Jobba lite mer mot sådana spelare. Allsvenska spelare som man tycker ändå finns potential i. För Peter Jakobsson har ju, verkar som det i alla fall, att han har sett väldigt mycket allsvensk hockey.
Han ser extremt mycket hockey överhuvudtaget.
Precis. Så att det kanske kan lösa sig på det sättet.
Ja, det känns som att de behöver något guldkorn likt i år. Alltså en Mikael Lindqvist får man inte som gör 20 mål på 30 matcher. Det är ju inte, det får man, får man får det en gång var 30 år så kan man vara nöjd typ. Ett par tionde år kanske.
Det man kan göra som fortfarande kommer kosta men kanske inte överdrivet mycket, det är ju att få in Jakob Delaros när hans värde inte är skyhögt. För han kommer inte få ett KHL-kontrakt, tror jag.
Nej.
Och då är nog Sverige hans bästa alternativ. Och det finns en naturlig koppling till Värmland.
Kommer du ihåg intervjun jag gjorde med honom förra sommaren? Där, jag blev faktiskt lite förvånad över de citaten.
Hur han, liksom, då, han lämnade väl, han slog väl upp dörren då till Färjestad, om jag minns
jättemycket. Alltså för det finns ju, för er som inte riktigt har koll, han var i Färjestad en säsong som junior, men det skar sig mellan klubben och han på något sätt. Jag kommer inte exakt ihåg vad som hände, och så stack han upp till Leksand. Så att det kändes som en som, jag var nästan beredd på att det skulle kunna finnas Niklas Andersén-hat hos honom, om du förstår vad jag menar. Det hade inte förvånat mig, men det var det inte alls. Sen är frågan, har Jakob Delaros produktiviteten i sig för att vara en andra center i SHL? Jag vet inte. Men det kanske, har man kvar Johan Ryno med 40-50 poäng som första center, kanske det är okej med en andra center som inte riktigt är uppe på de nivåerna.
Vad tror du om Mattias Sjögren?
Ja, nu känns det som att Rögle hänger kvar och det känns som att de är beredda på att erbjuda honom väldigt mycket pengar. Jag vet inte, och det är dessutom en skadehistorik där med hjärnskakningar och grejer som gör att man kanske ska vara lite försiktig. Sen är det heller inte riktigt, visst han hade en säsong i Linköping där han gjorde mycket poäng, men det är ju ingen superpoängspelare, har aldrig varit.
Nej.
Det är typ en halv poäng per matchspelare. Så
en klassisk tvåvägs center.
Jag hade hellre tagit Jakob Delaros kanske, alltså inte för samma peng, men Jakob Delaros kommer garanterat vara mycket billigare än vad Mattias Rögren kommer att vara. Så av den anledningen, så ja. Ja, det är lurigt. Vi kan säga att det känns som att det är på forwardsidan de har sin största utmaning.
Verkligen. Får jag slänga in ett namn om Dick Axelsson inte blir kvar? Viktor Olofsson.
Oj, du tror
Frölunda.
Du tror det?
Nej, jag tror inte, men jag skulle nog tycka att det är en drömvärvning utan dess like. Tänker på att brorsan nu.
Jo, visst, men ja. Du tror inte Buffalo drar över honom också då?
Jo, det borde de göra.
Ja.
Det borde de göra.
Nej, men det har givetvis, när det finns en koppling så hade det väl varit den så, men ja.
Mm. Ett annat namn jag tänkte på, det var Malte Strömvall.
Mm.
Och man,
ja, men det är sådana där inte... jag tycker det är så spännande när man kan hitta.
För framförallt tänk Johan Sundström där som Frölunda hittat till exempel. Mm. Då fick ju Färjestad fick ju drog ju fel lott där om vi säger så.
Malte Strömvall hade jag glömt bort att han är i Finland faktiskt. Han stack ju dit.
Mm.
När han vände tillbaka. Det var ju troligtvis av skatteskäl gissar jag. Som att det blev Finland. Absolut. Det hade varit mycket spännande. Det känns som att det är en spelare som hade kunnat vara intressant att se i SHL. Och ja, öste ju in mål där i AIK. Så.
Mm.
Ja.
Sen finns det ju ett gäng spelare i KL med utgående kontrakt. Men känslan är väl att de flesta kanske blir kvar.
Jag är inne på det jag sa som sagt. Om Dick lämnar så kommer inte han, alltså han kommer vara svår att ersätta, men han kommer inte vara den svåraste att ersätta. Jag tror de där andra tre vi pratar om kommer vara mycket svårare, sett till att du ska kunna få någonstans liknande kvaliteten för de pengarna.
Ja, och dels att de ska vara ett lag som är minst lika bra eller ännu bättre.
Ja, precis, precis.
Det är en jätteutmaning. Jag menar, Mikael Lindqvist, när Peter Jakobsson värvar honom, så tänker han säkert honom som en spelare på 2, 3, 4 säsonger kanske till och med.
Mm, precis, precis.
Så att...
Ja, det är som sagt, det är inte bra när de gör för stor succé. Nej, det blir spännande precis. Att följa och se vad som blir facit. Vi har babblat på länge nu, men ingen podd utan tävling, även fast jag gissar att du kanske hade önskat
det. Ja, jag tänkte säga det, nu har vi babblat så länge så nu kanske vi måste klippa här.
Nej, nu är det dags för tävling och det är dags för en ny sorts tävling. Jag blev inspirerad av en podd jag gillar mycket, Offsides podcast, där de körde den här klassiska... kommer du ihåg den bit för bit som brukar finnas på så här quizsidor där man liksom får på en ledtråd på 10 poängen på 8 och så vidare, så blir det lättare och lättare för varje ledtråd man får.
Ja, det kommer jag ihåg.
Mm.
Eller det var väl Sportmagasinet som körde. Ja, den.
exakt. Så jag tänkte åt det hållet. Och det jag söker är en hockeyspelare. Så men vi gör så här att du behöver inte säg till när du svarar, på vilken nivå du svarar.
Får jag bara tillägga att jag vinner aldrig i frågesport och har aldrig några rätt.
Ja, nej. Men det här är hockey i alla fall.
Ja, fast det hjälper nog inte ens det, tror jag.
Men vi får se. Men som sagt, jag kommer läsa alla ledtrådar också så att ni är där hemma. Men säg till Jonas när du på vilken nivå du vill svara, så får du helt enkelt stå för ditt ord att du håller kvar vid det svaret sen, även när du hör dem lättare ifall du svarar tidigt. På 10 poäng, 807 NHL-matcher, 706 poäng. Ett fint slutfacit för spelaren vi söker. Vill du svara eller ska jag ta nästa?
Säg det en gång till.
807 NHL-matcher, 706 poäng.
Mm. Nej, gå vidare.
Mm. Under sina tre sista säsonger tillhörde spelaren tre olika föreningar utan att spela en match.
Va? Tre olika föreningar utan att spela en match. Det måste ju vara någon som har blivit... omkastad i kontrakt och tagit över kontraktet NHL på någon spelare.
Ja, det svarar jag inte på. Vill du svara eller ska jag ta 6 poäng?
Ja, vi tar en till.
Skrev inför säsongen 2010-2011 ett 7-årskontrakt med en NHL-klubb, men kom bara att spela totalt 25 matcher under de 7 åren kontraktet gällde.
2010, men det här är för långt bak för mig. Jag och mitt minne. 2010. Och hur många matcher spelade han, sa du?
25 matcher under de 7 åren som kontraktet gällde.
Nej, du får fortsätta.
4 poäng. Blev själv straffad hårt då en hjärnskakning var anledningen till att det blev bara de där 25 matcherna. Märkligt nog fick pingvinen som orsakade hjärnskakningen varken utvisning eller avstängning. Säg inget nu.
Stopp.
Mm. Du har ett svar på 4 poäng.
Ja.
Mm. 2 poäng. Tillhörde New York Rangers, Calgary Flames och Atlanta Thrashers, men är nog mest känd för sina säsonger i Boston Bruins, där avsnittets gäst Jonas Östlund blev så förtjust i honom att han hävdade att han rankade den här kanadensiske poängkungen tillsammans med Patrice Bergeron bättre än Sidney Crosby och Evgeni Malkin.
Var jag nykter då?
Ja, kanske. Vad har vi för något svar?
Mark Savard.
Jajamensan.
Var han inte även i Florida en sväng?
Ja, fast det är ju på slutet där. Okay. Ja. När han skickades runt. Det var ju där det kom från. Hans kontrakt skickades ju runt. Så han tillhörde ju Boston och Florida och var New Jersey, va? Eller hur?
Det stämmer nog. Det var så många turer där. Så att...
Ja, han tradades ju runt det kontraktet. Jo, Boston, Florida och New Jersey under tre sista säsongerna i sin karriär. Men utan att spela en match för någon av klubbarna.
Jag tänkte på Nathan Horton först, gjorde jag. Fick jag upp någonstans, du vet, det här med Columbus och Toronto.
Ja, just det. Ja, han har skickats runt lite också.
Ja.
Mm. Och Chris Pronger har skickats runt lite och det finns ju några sådana där borta.
Just, exakt.
Ja, men Savard kunde det ju.
Ja, till slut så.
Till slut så. Ja, du, jättekul att snacka hockey. Vi har gjort det så länge så vi får väl helt enkelt säga tack till er som har lyssnat. Och du är välkommen, du Jonas, tillbaka någon annan gång så ska vi fortsätta köta.
Absolut, det låter bra.
Ni andra, ha några härliga veckor så hörs vi om ett tag igen.